Du lyssnar på Älskade polis av Linda Hedmark. Uppläst av mig, Marie Robertson. Att döda för den man älskar är inte så svårt som att leva för den man älskar. Oscar Wilde. Prolog. Anders lutade huvudet mot rutan och blundade. Smärtan från handfängslen som satt hårt runt hans högra handled strålade genom armen och vidare upp i nacken. Det gjorde rejält ont, men det gav honom något att fokusera på. Sätet han satt på var täckt med slitstarkt galon och luktade klorin och kräks. Standardplatsen för gripna. Bredvid honom satt en kollega från Västerås som följde proceduren till punkt och pricka. Armen hölls högt över ryggstödet på passagerarsätet fram, som en barriär för att begränsa Anders rörelsefrihet. Belysningen i baksätet var påslagen, trots att mörkret utanför gjorde ljuset obehagligt och bländande. Anders noterade att ingen av kollegorna vågade möta hans blick. Deras ansikten var stela, deras rörelser osäkra. Unga i tjänsten, tänkte han. Axelklaffarna skvallrade om det och deras nervösa rörelser bekräftade det. Inte för att det spelade någon roll. Han kände dem inte och brydde sig inte om vad de tyckte om situationen. Bilen körde över ett gupp. Anders kvet till när smärtan sköt upp i nacken som en blixt. Svetten rann ner för hans panna och in i ögonen. Han försökte torka av ansiktet mot rutan, men allt han åstadkom var att smeta ut både imma och svett. Han blundade igen. Tomheten inombords var total. Skulle han känna skam? Han visste inte. Just nu var det bara ett svart hål inom honom, där varje känsla hade sugits in och försvunnit. De passerade de sista gatlyktorna vid stadens utkant. Mörkret på riksvägen slöt sig kring bilen och Anders försökte gissa vart de var på väg. Till polishuset i Västerås? Eller till en helt annan region? Han visste att det var praxis att inte låta en misstänkt polis hanteras i sitt eget polisområde, men initialt kunde de transporteras till en närliggande ort. Hans huvud bultade. Migränen var på väg. Och han visste vad som väntade om han inte fick något före snart. Blixtrande smärta skulle ta över. Tystnaden i bilen var kvävande. Inte ett ord yttrades. Inte ens mellan kollegorna. Föraren stirrade stelt på den mörka vägen framför sig. Höll händerna i ett hårt grepp om ratten. Handskarna spände över knogarna. Anders noterade detaljer som han normalt inte skulle ha brytt sig om. Radion plingade. Båda kollegorna ryckte till. De hade glömt att stänga av ljudet. En detalj som Anders själv ofta slarvat med. Föraren fumlade nervöst för att tysta den, men verkade inte veta vilken knapp han skulle trycka på. Du kan hålla in nollan så stänger du av högtalaren, sa Anders plötsligt, utan att tänka sig för. Föraren tryckte på knappen och radion blev tyst. Anders lutade sig tillbaka igen, slöt ögonen och försökte fokusera. På smärtan, på andetagen. På vad som helst utom frågan som ekade genom hans huvud gång på gång. Vem mördade henne? Han hoppades för allt i världen att det inte var han själv. Kapitel 1. Ett halvår tidigare. Maria. Fröken Nyberg, har du en minut? Ropade kanslichefen Thomas Andersson när han såg henne passera i korridoren. Jag blir upphämtad strax, svarade hon stressat, men Thomas fortsatte att prata med henne genom dörröppningen. Maria suckade och klev in. Bakom det stora skrivbordet satt han, som vanligt oklanderligt klädd i den ljusblå uniformsskjortan och med slipsen på. Marias blick svepte hastigt över rummet. Allt var sig likt. Väggarna täcktes av bokhyllor med pärmar och åter pärmar. Thomas hade ingen tilltro till den digitala reformen och svor på att hans analoga informationssamling en dag skulle anses vara rena guldgruvan. När ryssar och kineser har slagit ut allt vad ettor och nollor heter, då skulle utredningarna och ja, kanske hela rikets säkerhet minsann kunna garanteras tack vare hans omoderna skepsis till modern informationsteknologi. Varje mejl Thomas mottog printade han ut, läste och la i högen på bordet. Om vederbörande inte hade återkommit innan pappret gulnat var ärendet inte viktigt, resonerade han. Jo.